Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Om en sovvide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är mycket som jag känner att vi behöver prata om idag. Jag skulle vilja börja direkt med ett av dem.
Känner du fortfarande att det är kul att snacka med mig?
Fan vad skört. Fan vad skört att du säger det. Det, tycker, det är klart jag tycker.
Nej, men det, egentligen är det inte så skört. Nej, men det är inte så skört. Men jag, någon gång så beskrev jag det, så att säga, min kärlek till min tjej. Så tänker jag, ja, men vi är liksom ett samtal som bara fortsätter. Sen kan det bli liksom outhärdligt både för oss och möjligtvis för andra också ibland. Men jag känner att det är även så min kärleksrelation, så att säga, till dig ser ut. Att jag har liksom två människor i princip livet som jag bara vill kommunicera med. Som någon skulle fråga, vilka tar du med dig till en öde ö? Ja, då blir det ju du och Agnes. För då skulle ju samtalet ändå fortsätta. Kanske är det den definitiva, så att säga, den definitiva definitionen av både en kärleksrelation och av en vänskapsrelation, att man vill prata med varandra istället för att folk säger så här, vi kan ju bara sitta tysta i timmar, vi vet ändå vad vi har varandra och så vidare. Pisstrist. Du vet vår kompis Brynet, vi har jobbat med honom, underbar människa, William Brynolfsson, det är lika bara stöka över det på direkt. Hans pappa är Reine Brynolfsson, en av Sveriges genom tiderna bästa skådespelare, om du frågar mig. Men han berättar ju att de åker på sina resor.
Vet du vad, jag det slår mig nu när du säger det. Att det är synd ibland att om du säger, du vet vår kompis Brynet. Jag kan känna när jag hör historier om människor som har smeknamn. Som okej, Brynet, det finns 3-4 olika anledningar. Man skulle kunna heta Brynet. Man kanske har tjocka ögonbryn. Man kanske har ett monobrow. Spännande, Brynet. Det blir en avmystifiering när du direkt säger att det kommer av att han heter Brynolfsson i efternamn. Som jag tycker skadar historien.
Ja, men det är sant. Det är synd, men du brukar säger också det. Ibland fråga vem det är jag menar ibland.
Om vårt samtal nu ska fortsätta år efter år, vilket jag sannoliken hoppas, då bygger det också på att du är mottaglig för kritik. Och jag tycker det var lite synd här att du inte lät honom bara vara Brynet.
Ja, men får jag då säga, möjligtvis kan jag försvara mig med att om jag bara nämner så här, vår kompis Brian. Och han har blivit lite mytisk i. Om vi någon gång kör vi en live-podd, så är det väl ändå så att han behöver flygas in. Även Torstensson. De som finns,
ja,
nu,
men
det är några stycken.
Ja, men det, jag är svag.
Naprapat Gunnar, bara män.
Men det har kommit en bok nu som heter Häng City, som är lite omtalad. Jag tror den kom i våras. Men den handlar om liksom en uppväxt i typ Umeå eller Luleå, vad fan det är, Norrland. Och det handlar lite grann om en liten aspekt av romanen är kompis liksom konstellationer och hur vi får våra smeknamn. Att någon kille eller blir kallad för gayen för att han, inte jag kommer inte ihåg varför, kanske för att han betedde sig gayet i någon sekund och så blev han gayen sen. Det är något härligt i, tycker jag, berättarmässigt i hur smeknamn ligger i munnen. Och där tycker jag Torstensson är ett otroligt bra namn. Det är liksom, Brian är egentligen för dåligt namn, förstår du? Vår kompis Brian, det är inte så spännande.
Jag vet att på tisdag imorgon så kommer Torstensson från New York. Jag ska möta honom, jag ska stå i lobbyn på Beverly Hills Hotel klockan 3:30. Och då ska det börja drickas. Det kan leverera, det kan generera
historier. Men jag minns när vi träffade honom i London, och han då krävde att det skulle stå 2 dry martinis på bordet när han kom för att han hade bråttom. Jag tror undrar om han
Nej, bråttom, vi kan väl också säga hans fru låg på sjukhuset. Han, det var inget allvarligt så, men hon låg på sjukhuset. Men så stack han därifrån en stund för att dricka.
Ja, och då ville han att det skulle gå undan. Det var ju då när du gick på toa som han sa, tänk om han går och hänger sig nu. Så vi säger mycket om hans morbida syn på livet.
Och när han gick tillbaka till sjukhuset så visste nog inte hans fru att han hade tagit 19
Nej.
Så att säga dry martinis.
Nej. Kan hända att han tog tuggummi också, men Torstensson är ett bra namn, Brian är egentligen för dåligt namn, Bryn ett bra namn, och så finns, ja men naprapatgrunden, det är väl okej för det är en del av prefix Sverige.
Är det lite för deskriptivt?
Ja, det är inte så spännande, men det finns en tydlighet där som kanske hans personliga tarva.
Jag kommer aldrig någonsin, jag kommer inte garva en sekund åt naprapatgunnars namn eller naprapatgunnar överlag. Pappa, jag har ju varit lite risig, min pappa, och liksom framförallt fysiskt också, men mentalt lite uppgiven så där. Han nu med, alltså den människan, för då kontaktade du naprapatgunnar, vänligt nog naprapatgunnar då, som befinner sig i Stockholm, åker alltså till Köping då, ja, och börjar jobba med min farsa. Och jag säger det, min naprapatgunnar är liksom pappas liksom stora kärlek i livet, börjar jag tänka mig nu. Det finns, alltså, finns alldeles för få som honom. Och jag har ju ännu, jag har liksom inte träffat naprapatgunnar ännu. Och jag börjar känna, jag borde kanske inte ens träffa naprapatgunnar. Förstår du vad jag menar?
Låt honom vara, jag förstår verkligen.
Ja, men Brynet, jag ska säga dock i fallet Brynet, så finns det möjligen en rimlig förklaring till varför jag säger just detta. För att Brynet då, och jag säger det igen därför, Reine Brynet, hans pappa, som ju har någonting extremt mörkt över sig. Det måste man säga, och då kan man diskutera
i sin uppsyn, ja verkligen.
Men man kan också säga, det är väl delvis en produkt av vissa av rollerna han har spelat. Man har inte sett alla, men man såg trailern till den här filmen med Jens Assur. Så var det ju inte direkt en Stefan och Christer komedi i Falkenberg så att säga.
Nej, utan det var ju... det var väl en bonde som blir pank och skjuter
nattsvart.
Sig. Ja, men det var nattsvart.
Jag tror att René Brynjolfsson har liksom graviterat mot det nattsvarta hela sin karriär.
Jag tror att ett av hans stora genombrott var när han spelade en av huvudrollerna i Lars Noréns pjäs Natten är dagens
just, ja.
Och redan där, på titeln och på pjäsförfattaren och regissören Lars Norén, förstår man att det inte är ljust heller.
Det var som Sigge Eklund är ju besatt av Lars Norén och av den pjäsen. Jag ska säga att jag har sett väldigt lite av Norén. Har jag sett något? Frågetecken?
Ja, men det är, när folk säger, det är en hel skatt på öppet arkiv. Alla hans pjäser ligger där. Man orkar inte mer än 3 minuter. Det ser för gammalt. Det går inte.
Men Sigge har väl slukat allt, tror jag. Hoppas jag, med tanke på hans stora liksom, idealisering av honom. Men det var roligt när Sigge, man gillar ju alltid när folk bränner pengar. Det har ju du sagt också. När man säger, och då började han skicka, när det låg ute på Bukowski, så var det väl delar av hans dödsbo som sändes.
Såldes,
och då skrev Krigge någonting, ska jag buda på det här? Och jag bara, buda så jävla, du kommer aldrig ångra hur mycket pengar du än lägger på det här. Man vill ändå att han ska liksom lägga då 2 miljoner på, du vet, en t-shirt och en, du vet, ett skrivbord eller vad det var. Jag tror han vann lite grejer också. Och han fick nog någonting av familjen också, tror jag. Men
det ligger en stor del i bygget av auktioner som liksom fenomen är ju just att du säger han vann faktiskt ett par. Att man använder verbet att vinna när man betalar mest. Så är på ett sätt förlorar ju jättemycket pengar. Ja. Men liksom jargongen blir språket och en del av storytellingen när det gäller auktioner är, jag vann! Nej, du köpte något dyrt. Var beredd att betala mer än någon annan. Därför, inom statstecken, vann du. Det är därför auktioner fortfarande finns. För att vi reagerar så på auktioner att vi säger att folk vinner. Vilket ju egentligen är galenskap.
Idag ska jag träffa en konstnär från Ghana. Pajo heter han. Eller det är sonen till Pajo. Och det han gör...
Vänta nu. Okej, du ska träffa sonen till Pajo.
Ja, men för Pajo är en gammal gubbe som bor i Ghana, så han,
ja, du ska så att säga träffa Brynet fast
i... Ja, det är precis, men han säljer sin farsas grejer på, folk får gärna gå in och checka in honom. Det är underbart ändå, för att konst hit och dit, men jag har blivit förälskad med i hans pappa därför att han då har, och det har gått i traditioner, än man kan liksom customgöra kistor inför sin död i Ghana. Och det är då, jag tror det har gått i generationer. Så Pajos då, det är han som gör dem, och sonen är här och säljer dem här då.
Men säljer han dem som, jag förstår ju det, att om det är en tradition i Ghana, och jag menar, först när du säger en konst,
det var jag
Ghana,
tror,
säger,
jag tror att det är en,
ja, men när du säger det här så blir jag nog lite intresserad, att om det är en tradition att man customizar sina kistor, men att han säljer det då som konst snarare, det har ju
nu. Ja, men det är så det har blivit, och så ser det väl ganska ut. Jag var även och tittade på att man gör av sina liksom gamla då, släktingar och så vidare i, det tror jag är bland afroamerikaner då, så gör man då gipsavgjutningar av sina släktingar. Jag såg en helt fantastisk konstnär nu, kommer jag inte ihåg namnet på honom, men honom ska jag också möta upp med, alla dessa konstnärer jag ska möta upp med. Men du vet, han hade gjort någonting, sin farfar avgjuter när han står i sin du vet, deli i, någonstans i The Bronx. Och då har man kvar honom exakt som han såg ut. Och det är, liksom ett, det är lite av ett event när då jag såg bilden och när han ligger och vet, får all gips hälld över sig 1991 i sin deli. Och nu finns den.
Vänta nu, så att i delin, alltså som är en slags mat, snabbmatbutik då, eller matbutik i USA, då står en gipsavgjutning av honom i denna deli fortfarande? Eller är det hemma hos honom?
Var nej, finns... nu är den har också blivit, den har också blivit konst. Men den stod ju där tidigare. Och jag förstår, men så här, jag tror överlag i Sverige när folk dör, då, vad heter de här, vad heter den här som har helt monopoliserat marknaden? Som finns i alla svenska städer.
Fonus, ja.
Ja, men det, tidigare ja. I USA är det väl så här, det ska finnas ett postkontor i alla svenska, eller alla amerikanska städer med över 1000 invånare eller någonting. Okay. Ah, vilket ja, det kan vara lite vackert liksom, sådär. Man åker förbi en liten, du och jag har väl liksom någonstans i Missouri, och så åker man förbi ett litet samhälle där det finns ett litet vattentorn, och så finns det en också då ett post office. Ja. Men Fonus har ju verkligen, det är det enda man vet alltid finns kvar i Sverige. Det antar jag också ute på landsbygden i Sverige, mycket gamla människor, så det finns en business. Jag har ingen aning, det känns som det stinker väl franchise om Fonus, gör det inte det?
Ja, jättemycket. Jag minns ett av Killinggänget Sperma har en skämt som jag minns. Det är inte många man minns av dem, men att de hade då att Fonus införde Eurofonus-poäng, alltså en drift med Eurobonus-poäng när man flyger.
Brilliant.
Att de riktigt många släktingar dör. Ja, men det är ändå, Eurofonus-poäng har ändå någonting som, det är en ordvits, men det är, vad fan, det kan det få.
Ja, men jag säger bara att i Fonus så tror jag det är liksom, människor går in där, nu dog liksom Kalle 89. Gör det här fort som
jag vill ha den näst billigaste kistan. Ja, jag vill inte ha någon jävla billig furu. Näst billigaste kistan, så det blir någon slags värdighet i det. Det är på samma sätt, jag vill ha det näst billigaste vinet när jag går på restaurang. Jag förstår att man resonerar så. Du har rätt i det. I Sverige är den väldigt sekulariserad. Nu får vi det här överstökat på ett så billigt sätt som möjligt. Hantering av döden. Det finns ju en viss subkultur att man stoppar upp döda människor. Det var någon som hade dött som älskade att spela poker. Och stoppar de upp liket sittande vid ett bord med en pokerhand i, jag vet inte om det var död mans hand, kanske två par, åttor och S, jag vet inte. Men någon jävel dog i Sydamerika, stoppades upp vid pokerbordet och sitter där alltjämt. Formalinindränkt.
Ja, men det är ju någonting med det. Jag har en mexikansk kompis vars då kusin blev ihjälskjuten, 22 år gammal i 2 veckor sedan. Ett klassiskt gängrelaterat mord då, i en drive-by. Mm. Och då så var min kompis här och sa, ja, men jag måste dra nu, för nu ska jag då hem till kusinens föräldrar som är jättetajt med. Och där ligger då han också, det är inte, då är han inte formalinuppstoppad, men lider parad bara i vardagsrummet. Och så kommer alla släktingar dit i typ 3 dagar.
Är det lider parad vi, är det Lundell-låten lider parad vi slutar med? Kanske i det här avsnittet, det vore ändå lite mysigt,
du var alltid fullast på krogarna.
Ja, sjunger om sig själv.
Ja. Vi har pratat en del om att, jag ångrar att vi har sjungit så mycket i vår karriär. På TV. Det är någonting jag inte liksom, det skulle jag vilja att det skulle vilja att det liksom på något sätt gömdes undan och sagt
på samma sätt som att Trotsky liksom raderade som massa foton efter ryska revolutionen. Han hade ingenting med det här att göra, så att säga. Vi dödade honom med en ishacka, jag tror att det var han i alla fall. Och så tog han bort i någon slags primitiv Photoshop version 1917 och framåt. Han finns inte längre. På samma sätt, många av ens musicerande liksom framföranden i TV-historien vill man ju liksom Trotsky sudda bort. Men det var väl kul då. Men...
ja, precis. Men det är riktigt jävla dåligt om man råkar springa över något ibland. Det kanske var kul då, så är det. Men jag vet inte, det var någon slags ungt självförtroende vi hade. Det var sämre granskning av vårt innehåll på den tiden. Och må så vara. Men en gång tycker jag det funkar. Och det handlar inte om kvaliteten på sången. Men när vi sjunger Lider Parad för Micke Persbrandt då, i programmet Ett herrans liv.
Ja.
Då biter det fan på ett sätt som jag måste säga, där blev det ett bra, kanske journalistiskt verktyg, för att Persbrandt sa någonting utan att säga någonting. Texten är ju, du var alltid fullats på krogarna, du dansade tills du föll omkull, tills inget fanns kvar, du vaknade upp i skogarna, ja. Med din abessiniekatt, ja. Eller något i den stilen. Abessiniekatt är väldigt Lundell. Ja, men då såg man i ögonen på Persbrandt att, ja, så där har det ju faktiskt varit.
Vet du vad? Persbrandt är, vet du vad han också är, Persbrandt?
Nej.
Han är skådis.
Ja, jag vet. I hear you. Du får komma in där, men jag tyckte att den träffade rätt. never mind. Det var inte det. Men den här Ghana, ja, men då har jag kommunicerat mycket med honom. Och jag vill ändå inte göra en kista. Men jag har tänkt någon gång, jag tänkte, fan, ska man göra en sån kista till pappa? Inte för att han ska dö nu, men det finns någonting att han hade gillat down the line, gilla och ligga i en sån där casket.
Men tror du inte att man nästan kan påskynda människors liksom frånfälle genom att säga, by the way, nu har jag gjort en customized kista till dig.
Ja, och därför ska jag inte göra det. Nej. Jag ska inte göra det, punkt. Men jag har däremot, eventuellt, jag ska gå och titta på en, jag tycker det är så jävla fin, en casket som är en jättestor Air Jordan som jag snarare kan ha ute i trädgården och kanske lägga barnens leksaker i.
Vänta eller då, så kistan är gjord som en basketsko, alltså som den jumpasko, vad man kallar
ja,
det för.
Ja, som en gamla original Air Jordan.
Som kom 1990 kanske eller något sånt där.
Ja, som nu säljs för liksom $1 million och sånt där på auktion. Ja. Man kan vinna en sån på auktion.
Man kan vinna den för $1 million.
Ja, det är väl bara en waste of money, men kanske, men jag mår bra av att mitt hus är lite lustiga huset också.
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bilkoden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0 i match 2, så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt, måste jag säga, att vara i Crypto Arena. Alltså, vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Anledningen till att vi landar i kistor och sånt där var ju det mörkret som Reine Brynolfsson utstrålar. Och om du säger att han är också skådig som Persbrandt, så tror jag inte att det är så med Reine Brynolfsson, utan han är ganska mörk. Och Brynet berättade en gång för mig, de bor ju ihop, har bott ihop stora delar av livet. Jag tror hans föräldrar är skilda och sådär. Men de bodde i en lägenhet då på Gärdet, där Brynet berättade för mig, mycket chockerande måste jag säga, när han jobbade för oss, att han hade aldrig öppnat dörren till sin pappas sovrum. Nej. Någonsin. Alltså det är starkt.
På decennier. Ja, jag vet, det är någonting. Då har man respekt för privat.
Ja, och de är världens. Jag tänkte också om du och jag hade varit där hemma någon gång. Du vet, om man bara hade öppnat dörren, vad ligger det här då? Du vet, så här, man tänker aldrig att det skulle vara något stort. Men då de här är extremt tajta. Då Brynet och Reine. Och de brukade åka runt på olika bilsemestrar. De var bland annat på Island. I, du vet, 12 dagar och bilade. Och sen brukar de åka ner till deras sommarstuga, jag tror jag, på Körn eller någonting. Då berättar Brynet att det ibland kan gå 8 timmar utan att de säger någonting till varandra.
Ja, men motsatsen till dig och mig, så att säga, att sitta tysta med varandra snarare.
Ja, och jag menar, då är jag så här, det går ju också att ha bra relationer, är ju så att definitionen är att man fortfarande har ett samtal. Men då kan man säga att samtalet, jag orkar inte bli flum, men det är väl ett samtal att inte ha ett samtal också, kanske.
I guess.
Jo, men då skulle det vara det då. Nu när det släpps poddar, när alla människor tror att de har någonting att säga. Det har inte alla. Mm. Det är det som gör att man... Det är en hat, jag är ledsen att behöva säga det, men det är för jag hatar formatet, eftersom folk börjar göra det, för folk tror att de har något att säga. Så har de inte det. Må så vara, men jag tycker inte alla borde ha rätt att ha en podd. Jag tycker att man borde gå igenom något test. Det borde vara som att ta körkort.
Ja,
tyvärr. Det funkar inte. Du kuggade igen.
Jag håller inte.
Du måste hitta
något. Varför kuggar jag för? Jo, vet du vad? Därför att det du trodde hade någonting, det hade ingenting.
Men jag tänkte det nu, tänker jag. Otroligt coolt om det var. Reine Brynolfsson, jag är ledsen, den kommer inte säljas med Brynet. Reine Brynolfsson släpper podd med sin son.
Mm.
Och så är det bara, hör man bara två dörrar som går in. Det går igen. Och sen är den tyst i en timme. Så är den tyst i en timme.
Det... Ja, men en motorstart, jo, men de är alltid ute så här. I det här avsnittet, det står
dessutom
beskrivet då på Matnäs beskrivningen. De bilar från Reykjavik österut mot, genom en nationalpark. Man hör dörrarna smälla igen. Man hör motorn startar, man hör hur de åker iväg. Och sen är det
och så man mer hör. Sen har man hör någonstans, efter 25 minuter hör man: vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh.
När Reine läser in sponsmeddelandet.
Ja. Och sen när det kommer, så är det bara helt tyst. Alltså vilken jävla podd det skulle
men
vara.
Men vilken jävla, eller, man insomningspodd eller någonting. Det är som en liksom ASMR eller vad fan det heter. Så här, satisfying ljud.
Ja, men man hör kanske när Reine öppnar en liksom påse med Werthers original.
Ja, är det något han öppnar så är det det. Ja, och kanske ett litet smackande ljud när han sitter och suger på kolorna. Liksom.
Ja, men när han någon gång gör någonting, vet du, går ut, man hör ljudet av tankning och så vidare. Det hade ändå varit en podd som hade gjort någonting. Förmodligen hade inte HelloFresh gått in och sponsrat den podden, eftersom den hade ganska få lyssnare. Men jag skulle med glädje vara ansvarig utgivare. Klippa den podden.
Ja, men jag tycker att det är liksom... När man nås av nyheter och mediala produkter som är annorlunda, så blir man alltid... Det där hade ju varit en väldigt annorlunda. Alla hade ju pratat om den. Sen kanske få hade lyssnat på den. Men den hade inte kostat någonting att göra. Så det hade ju varit värt för någon aktör att göra den, lägga ut lite pengar på det, för det skulle bli uppmärksammat. Jag vet att det finns en skådespelare som heter Nick Offerman, som var med i Parks and Recreation. Han har varit med i massa olika kultskådespelare med stor mustasch i USA. Han är med i massa olika komedier och sådär. Han gjorde någon reklamgrej när han då påstod han ska sitta och sippa på en whisky i typ 20 timmar framför en öppen brasa. Och det händer ingenting, han kommer bara sitta och sippa på en whisky och det är reklam för den här whisky. Det
krävs självförtroende för att släppa den typen av produkt.
Ja, och på YouTube ligger en fil som är 20 timmar lång när han sitter. Jag tror att den är loopad efter kanske 50 minuter. Det är väldigt svårt att märka det ju, men jag tror man kan se små klipp i den. Men bara tanken på, Nick Offerman sitter och sippar på en whisky 20 timmar, varsågod. Ingen kommer se hela, men många kommer ju se åtminstone 20 sekunder. Jag tycker den typen av... Ja, men innovations...
Jag hade älskat det, jag pratade om det där en gång. Det får komma down the line. Jag skulle vilja ha liksom en kanal att du och jag hade, istället för att man alltid ska pitcha allting för det, TV4 och Discovery så. Man skulle ha sin egen kanal där snarare folk pitchar till oss olika poddar och så vidare. Den här podden hade vi köpt in a heartbeat.
Det är precis som när, och absolut inga jämförelser i övrigt, men när Beatles startade sitt företag Apple 1968, så sa de: alla med som har crazy idéer som ni inte orkar pitcha till BBC och sånt, kom till oss istället. Och sen ett år senare var de panka. Så att, jag menar, det går ju åt helvete då också, förmodligen. Men det kan det vara värt,
ja,
kanske.
Men det behöver inte nödvändigtvis göra det ändå. För jag tänker att det finns en, ja, skitsamma. Ja. Men det är dags nu, ja, att poddar liksom, att på samma sätt som Sverige tydligen, och kanske bör, jag har ingen aning, ömsar skinn nu, så får man se vad det leder till. Men vad man tycker om allt, så kanske det är bra med skinnömsning, för att då se antingen att fan vad fel de har de nya, eller fan vad bra det är, inte fan vet jag. Men någonstans, men även hela poddvärlden borde kanske samtidigt göra detta. Och då skulle det verkligen finnas plats, initialt plats, för Reine Brynolfsson och sonen. Mm. Du vet. Och det är något man hör också, det börjar regna på Island. Ja. Och då, kan, du vet, då kanske man bara hör, det enda man hör är ju regn, så jag kanske borde stanna nu. Mm. Borde kanske direkt, risk för vattenplaning, ja, säger han bara.
Man hör vindrutetorkarna försiktigt liksom jobba fram och tillbaka.
Så hör man bara jättekrasch sen.
Men jag skulle vilja prata om ett medialt ögonblick från veckan som är, det har ju vassat runt lite grann, som det har lagt upp och sådär. Och jag vill verkligen inte kasta skit på den här människan som är ansvarig för det. För jag ömmar verkligen för honom när jag såg det här klippet. Jag skickade det till dig, jag tror du kände samma sak. Det är alltså en person som kommenterar Stockholm Open, kanske heter det, i tennis. Och det som man ska veta med de här tennissändningarna, det är långa produktioner. Det är mycket tid som ska fyllas. Det är mycket tv som kallas då att trampa vatten. Det vill säga, nu har ni 25 minuter. Fyll det med någonting. Så jag förstår att man då och då ger sig ut på tunnis. Man hoppar utan fallskärm.
Men trampa vatten-tv, då... Det är ju, vi är ganska duktiga på det, att trampa vatten-tv. Det vill säga, man skulle kunna göra det. Problemet är ju, det är det du ska komma till, när man inte riktigt behärskar det. Och det är, Det är inget dåligt.
Det är en man då som heter, kommer från Köping. Jag läser på lite grann om honom. Han heter Dusan Umicevic, om jag uttalar det rätt. Mycket osäker på det, men jag tror att han heter det. Och han kommenterar bland annat hockey och tennis och sådär. Och det gör han säkert bra återigen.
Många som kommer från Köping.
Spare me. Det är väl många som kommer från Västerås också.
Gud, ja. Men vet, jag ska bara säga innan du gör det att jag måste säga det som har blivit, det har vuxit sig starkare med åren. Det är någonting... Jag vet inte om det är Federer och allting. Jag liksom, tennis är så jävla top of mind för folk nu. Och sen, och på det sättet är det väl liksom paddel och allt möjligt. Pickleball eller vad det heter. Allt det där är stort. Men under US Open så är det ju jävla bra kändisspotting numera. Det är liksom
Wimbledon
riktigt
också. Ja,
inte i Frankrike känns det.
Men det finns inga bra franska kändisar. Det finns inga bra franska kändisar. Efter att Gerard Depardieu började dricka 15 flaskor vin om dagen så finns det inga bra franska kändisar.
Men det är väl också det att alla franska kända män har väl fullt upp med att knulla snett.
Men de har fullt
och liksom
upp...
Och våldta kvinnor.
Men de har fullt upp att sitta i möte med sina advokater för att stävja MeToo-anklagelser. De har inte tid att gå.
Ja, men det är världens sämsta. Jag tänker att jag säger det. Världens sämsta män kommer från Frankrike. Så är det. Men
då har vi inte ens nämnt italienare.
Nej, jag skulle vilja hävda att fransmän är värre. Det är det, men vi orkar inte gå in, det kan vi ta i ett annat avsnitt. Men nu såg jag bara en bild från Stockholm Open. Jag vill inte vara sån, då låter jag dissig också, men det är ju då, ibland är det som sagt Michelle Obama sitter där. Du vet, det kan vara Adele och hennes kille Rich Paul som är
På Wimbledon är det är liksom David Beckham, Tom Cruise, det är liksom det är crème de la crème av A-listemänniskor som har bra säten på Wimbledon och USA.
Ja, men där är det också David Beckham bredvid drottningen. Det är liksom den nivån där på. Ja. Men jag såg bara en bild av Stockholm Open där det är då Joe Labero och den gamla baddräktskungen Panos Emporio sitter och tittar på finalen.
Men det är en orättvis jämförelse. Såklart, du kan liksom inte ens dra en linje från Wimbledon centerkort till kungliga.
Nej, jag vet.
Jag fattar verkligen. Men vi är då mitt i den här sändningen och Dusan Umicevic får då feeling och börjar dra en anekdot om John McEnroe. Och det jag kanske liksom ömma för i den här stunden...
Jag ska säga att han tar lite höjd också innan. Han är tydlig med att nu ska jag berätta en anekdot.
Ja, jag vet. Men det som han gör framförallt tror jag att han... Jag är inte säker på att han vet exakt... Jag tror att han har tid över. Han kommer att tänka på John McEnroe, få feeling. Och så börjar han berätta om John McEnroe. Och så tänker han efter ett tag, det här borde nog vara mer av en anekdot. Hur ska jag gå ur det här med en känsla av cirkelslutning? Och wow, det var en bra historia. Det måste komma någonting på slutet. Han har liksom inte det. Så lösningen för honom blir... Nu ser ju inte ni det här klippet som lyssnar på det. Men man hör ett stort skratt i slutet. Det är inte hans bisittare som skrattar. Det är han själv som skrattar. Och det är liksom hans sätt att visa att det där var en bra historia. Det blev ett skratt. Det må vara mitt skratt. Men det är ett skratt. Vi lyssnar på det nu.
Så jag måste bara dela en historia som jag själv hade med John McEnroe. När jag var 2011 på plats på Franska Öppna. Jag träffade John McEnroe. Jag frågade honom om jag kunde göra en intervju. Really? Now? Jag bara, om det är okej, om det funkar. Okej. Och sen så svarade han lite blickskyldigt. Vi var jättenöjda, vi kablade ut den intervjun. I nästa skede, då tänkte jag så här, nu har jag träffat McEnroe. Nu kanske jag kan fråga honom igen om en intervju. Gick fram till honom. Mr. McEnroe, can I ask you a couple of questions? No. Svara. Jag bara, I just want one question, I'll be fine with that. No. So no questions at all. That's right. Så det är en riktig profil.
Jag hör ju vad du säger, att han liksom får panik. Men jag tror i början så har han självförtroende. Det här antar jag, har inte sett vad som händer innan, men McEnroe är väl den mest legendariska Stockholm Open-deltagaren eftersom han då, var det 1985 kanske? 80, eller något i den
83,
stilen?
Ja, precis, något sånt där. Han dängde sönder ett racket och kastade de här klassiska flaskorna.
Men det är närsynte Anders Järryd, va?
Du pratar alltid, du är allt oupphörligt fascinerad av att Anders Järryd var närsynt och spelade med linser. Det måste varit nytt då.
Ja, men du garvar ju.
Ja, det gör jag.
Ja, han spelade också med brillor en del.
Han tog steget över till linser och det var väl, måste varit, ja, men Duplantis nu försöker göra, liksom branda sig själv som ansiktet utåt för ögonoperationer. Järryd var väl ansiktet utåt för linser då. Han kanske hade en deal i botten.
Fanns det? På den tiden kunde man inte vara ansiktet utåt för någonting.
Men det jag minns tydligast med det här minnet med McEnroe när han dänger till sportdryckflaskorna bredvid sig var de här det långt före Red Bull. Jag läste att han som grundade Red Bull för övrigt gick bort här nu häromdagen. Och att han då var i Thailand, hade jetlag, drack någon liten dryck med någon liten tjur på, blev pigg och tänkte, han tänkte inte bara, jag blev pigg, vad bra, utan det här kan jag använda på något sätt.
Liksom Rolls Royces entreprenörskap. Ja. Att se det där och då, ja, och dö med 20 miljoner, 20 miljarder dollar, ja, i tillgång till,
ja, det är helt, ja, det är sanslöst. Men långt före Red Bull alla de här, så fanns det ju då Pripps sportdryck, hette det. Det måste ju varit, ja, Pripps sätt att branda sig själv som ett hälsosamt alternativ och inte bara.
Och det kom också med sportflaskor, ja, en och en halv liter sportflaskor.
Ja, gulblå och med någon liten så här lång plastpipett som man kunde liksom suga i sig drycken. Och de,
fan ville, ja, och så
100% förknippade med sundhet, Thomas Wassberg liksom, och liksom svenska idrottsrörelsen, tills McEnroe använde racketet för att bara mala sönder dem med liksom, han bara pulveriserade dem för att han är irriterad på domslut. Det var en otrolig krock med de där flaskorna och honom, literally, men även då metaforiskt på något,
precis,
sätt.
Precis, och jag tror att han kommer ju från the land of Gatorade på något sätt. Det fanns ju 18 olika smaker på Gatorade redan 1983 naturligtvis.
Jo, men jag tror inte att McEnroes utbrott på något sätt springer ur att han är less på liksom monopol som Pripps sportdryck har i Sverige.
Nej, det tror inte jag heller. Men det, man kan ändå se det om man har ett lager till över det. Och det var ju någonting, jag kommer ihåg människorna som hade den typen av, när man skulle på fotbollsträning, så var det ju så att vissa människor, innan det var så att vi faktiskt fanns, att laget så att säga kunde erbjuda då flaskor, sportdrycksflaskor, såna här refill kompatibla då, så var det ju så att vissa som var coola hade fått sådana av sina föräldrar, men många, inklusive jag, vi hade ju bara så gamla sirapsflaskor,
ja,
kommer du ihåg det?
Där liksom på sidan fanns det då ett litet genomskinligt transparent lager, ah, man kunde se igenom, ah, hur mycket vätska det fanns.
Jag stod nu.
Ja, men sirapsflaskebonger.
Ja, det gamla Sverige, uppföljaren. Vi skrev en bok som heter Två nötkräm och en moviebox. Om det nu, det kommer inte göra såna uppföljare. Men hade det gjorts det, så skulle ordet sirapflaska kunnat.
Ja, den skulle kunna vara på omslaget bara.
De återanvända sirapflaskornas land. Det är ju mer komplext än mellanmjölkens land, åtminstone. Ja. Men Dusan, ja, heter han det?
Dusan Umicevic, ja, precis. Köpingsonen. Ja, men jag tror, visst, John McElroy ligger på tapeten för att man pratar ofta om honom. Han är, ja,
men
liksom
därför han vill dra. Han vill dra en historia. Det finns en kontext för det.
Ja, han vill dra. Ja, men precis. Men jag tror att när han är mitt i denna historia så tänker han, jag känner igen mig så jävla tydligt i detta. När man inte, man känner så här, det här är bra, det är en bra premiss, det här kan man prata om, men jag är i bild också, och jag har en monolog om detta. Det här måste leda framåt ett klimax, och har man då inte det klimaxet, det är en situation som är fragil ju, så jag känner så mycket med honom, och det blir så genomskinligt när hans enormt forcerade skratt i slutet.
Jag tror dock inte riktigt att han tar ju, han har självförtroende när han börjar. Jag tror problemet att han inte riktigt vet vad en anekdot är, och då menar jag inte bokstavliga ordet, men jag tror inte vad han vet vad som krävs. Vilka beståndsdelarna är.
Alltså vi läser situationen olika. Jag läser ju situationen som han inser att det här är på väg att derailas. Ja,
du tror att han är mer självkritisk än vad han är.
Ja,
det tror
och,
jag
och, när han är. Och när han försöker lösa det med det här skrattet, så tänker han, ja, det där var nog inte perfekt, men jag räddade det nog, och sen fylld av självkritik och tvivel efteråt.
Nej,
du
nej,
menar
nej, nej, nej.
Att han tycker att det där var kanon.
Ja, ja, ja. Det känner nästan som att den satt, är min känsla ändå. Ja. Där satt det. Jag vet jag. Men jag tror att du och jag, han har inte levt i en sån miljö, för du har ju varit stenhård mot mig i alla år. Även om en anekdot är 17 gånger bättre än den han drog, så får jag ju kritik för att anekdoten inte håller.
Ja, för det man får säga, om man ska summera beståndsdelarna i hans anekdot John McEnroe, en gång fick jag intervjua honom McEnroe,
ja,
en annan gång fick jag inte göra.
Ja.
Det är ju vad anekdoten går ut på. Och jag menar, så det är ju ingen anekdot. Så det hade ju gått att berätta det där på ett annat sätt givetvis. Problemet är, det kanske är en del av poddsverige, att många lyssnar på podden nu, anekdoter från
privat. Det var det jag skulle komma till.
Ja, men det kanske är att det har fötts en anekdotsjuka och en övertro på den egna prestandan. Jag säger inte att han är dålig på leverera anekdoter, men man tänker att en annan parallell till detta är TV-programmet Svenska Nyheter, som du knappt har sett och jag knappt heller, som var i blåsväder för ett par veckor sedan, för de gjorde ett inslag om könsdysfori. Det blir allt vanligare nu då att unga människor känner sig förvirrade kring könstillhörighet och vet inte riktigt vad de ska göra, och då är läkarna väldigt snabba med att skriva ut någon slags bromsmedicin, på att säga, men någonting som fördröjer puberteten så att de kan typ pausa den, fundera på vilket kön de vill tillhöra. Nu använder jag termer jag knappt, men
jag måste bara berätta det, att jag har min dotter skulle ha en playdate i veckan, och jag gick med dem på en sån här du vet, man åker med Hayride heter det, du vet, Halloween, allt är Halloween. Det är så jävla mycket ångest nu. Man måste ha bra farsa och hitta på Halloween-grejer. Det är liksom, det är nästan liksom ta livet. Det är snara läge på, man känner pressen över så här, vad fan, du vet, hela skolan är liksom belamrad med det där i veckor. Ja. Och så ska man säga, ja, det har blivit en kommersiell högtid. Det är det. Men, de tycker, ja, men folk tycker också att det är kul. Någon där. Ja, men då, min dotters då, kompis är en them, som man säger det här. Då.
Det är väl, them är väl som hen typ, eller?
Ja, precis. Och då skulle jag skriva en lapp. Du vet, snabbt som djävulen, för jag sa, jag behöver ha numret. Så att jag skulle skicka, Ilse skulle ge den till sin kompis som är en them. Och du vet, står inne på skolans expedition och snabbt bara, du vet, skriver ihop den här. Och frågar rektorn som sitter där, ja, is it them? Du vet, och hon bara, yes! Och du vet, skriver. Och sen ser jag ändå sen när lappen, när Ilse kommer tillbaka med lappen, men det var lugnt, hon hade liksom ändå vidarefodrat, att jag hade skrivit hi i slutet av brevet ändå. Och liksom var så jävla ångest att det liksom är helt sinnessjukt. Att så här, jo, men då känner jag så här, förstörde jag för min dotter nu? Är det så att hon inte kommer få hänga med den här, och allt var lugnt? Men det är ju, för även Tages som... bästa kompis är också en vem, nämligen. Så att båda mina barns bästa kompisar...
Tages bästa kompis är 5 då, eller?
Nej, men du har ingen koll på hur gammal Tage är, eller?
Ja, men över 5, 6 år då?
Men det är 7.
Ja, okej, men vad fan. Hur gammal är Joni?
15.
13. Ja, du ser. Så 2 år, plus minus 2. Plus minus 2 får man ha på sina kompisars barn. Det är okej. Okay. Ja. Om man vet vad de heter.
Sina bästa plus minus, kompisars barn.
Plus minus 2 år, plus dessutom att man vet namnet. Då är man, tycker jag, då är man godkänd. Men det jag skulle komma till...
Men Pella är 15. Pella är 15,
ja. Men det här inslaget då som Svenska Nyheter gör, det går ju då ut på, vad sjukt det är att läkarna är så snabba att skriva ut de här, så att säga, pausmedicinerna som gör att puberteten bromsas upp, och det finns massa risker med det då, enligt Kristoffer Appelqvist i Svenska Nyheter. Och detta har de då, Uppdrag granskning har gjort ett inslag om detta, om läkarna som är så snabba att skriva ut det här. Det räcker att barnen säger... Eller,
och så skämtar de där, de skämtar om det här.
Ja, men precis. Det som Kristoffer Appelqvist och redaktionen bakom Svenska Nyheter tänker, ja, vi skämtar om allt möjligt här. Vi skämtar jättemycket om högern. Det här är typ lite mer en vänsterfråga kanske då, genusdagis hit och dit. Nu tar vi oss an det. Men Svenska Nyheter tänker, och gänget bakom dem tänker, man måste kunna skämta om allt. Problemet är bara att när Appelqvist sitter och lägger an då en, liksom en, vad ska man säga, en burdus, bullrig, skämtig ton om det här, då känner, du vet, det är typ läkarna som är skurkarna här, och det är de han driver med. Men det är barn som funderar på att ta livet av sig. Det känns som att det är de han garvar åt. Och det är nästan omöjligt, vet. Det är en omöjlig fight att ta och få det där att funka. Eller kanske om man är ännu mer briljant än vad de människorna är. Så på så sätt är det här är ett bra Uppdrag granskning.
Men
det,
poängen
här är, det är ett bra Uppdrag granskning. Det är inte lika bra som ett Svenska Nyheter-inslag. Det funkar tyvärr inte riktigt. Man önskar att det skulle kunna vara så. På samma sätt så önskar den här mannen att det här är en anekdot. Det är anekdoten som är det perfekta sättet att distribuera historien om mina möten med John McEnroe. Men det finns ett annat sätt att berätta det som inte går ut på början, mitt och slut, som han försöker göra det här till. Och det är det som är problemet, som gör att det där blir lite av ett magplast då, som jag återigen har sympati för.
Och woke-världen nu är på många ställen på jorden där det är liksom en höger vind där som blåser, och där liksom radikal högern, som i Sverige då är, har liksom en del av sånt som ska bestämmas, och lagar som ska stiftas och så vidare, vilket gör det, alltså så här, det man är ju redan trött på, även om saker och ting, även om man skulle kunna ta en diskussion om vissa saker och säga, är det här så viktigt, är det här så rimligt, så finns det någonting att man liksom, man kroknar och vill inte, eftersom det är så mycket annat då som börjar betraktas som woke. Alltså allt blir woke till slut. Det är liksom det mest extrema som kan kallas för liksom larvig woke, som inte är det här. Men allt blir woke, och vi lever i ett samhälle som är woke, vilket är på många sätt så jävla bra. Men det finns naturligtvis dåliga delar i det. Och jag har bara ett exempel på det när du säger det här. Men den här dem som jag då var med på den här Halloween hayriden då, men väldigt fint sa jag, vet att vem hade massa olika saker, som massa hobbies som vem ägnade sig åt, eller they tror jag funkar också. Ja.
Men har dem eller they har väl ett namn, eller?
Ja, det kan jag komma, men jag vill inte riktigt av någon jävla anledning så bara vill jag inte droppa det namnet, så att det inte blir något,
tror
jag.
Okay, men ett förnamn på en helt okänd amerikansk sex,
ovanligt förnamn. Skitsamma då, vilket, ja. Okay. Men ja. De berättar då sen att ja, men jag får se om jag hinner med alla de här hobbysarna och vad det nu kan vara, liksom gymnastik och så vidare. Därför efter sommaren ska jag börja gå till en field doctor. Och jaha, och då förstår man ju direkt att det är en psykolog, antar jag. Men du vet, it's a doctor that tries to figure out what I feel in my head. Jag tyckte ändå det var väldigt fint. Du vet, ibland tänker man så här, ja, det där hade inte jag kommit på. Det är inte säkert att det var föräldrarna som hade kommit på det heller. Men någonting i det som gör, när man ska inför barn som har problem och så vidare, förklara att någonting inte är så allvarligt, fast det kanske är allvarligt, så tycker jag man ska ändå liksom, man ska ge cred till dem.
Du menar, istället för att skrämma upp barnet genom att säga, nu måste du gå till psykolog, och det är eventuellt lite stigmatiserat.
Ja, eller therapist, eller något. Det finns ju något negativt.
Ja, en helt annan ände, ja, men en annan ände av spektrat förstår jag. Men jag skulle få tandställning, så var mina föräldrar oroliga för att jag skulle få ångest för det när jag var liksom 8 år. Att det var, man väldigt få hade det, ska jag bli retad nu? Och då var min tandläkare då, som jag gick till, var så jävla smart och sa, vet du vad det här kostar om du skaffar i USA? Nej, 10 000. Du kommer att gå omkring med 10 000 kronor i munnen.
USA.
Ja, men jag är så typisk Sverige på 80-talet.
Så du skulle känna tacksamhet.
Ja, men du vet så här. När jag kommer till skolan och pekar mot min jävla räls i munnen. Det här hade kostat 10 000 i USA. Det var ju jätterespekt.
Ja, men du vet vad det var. Det var en slags bling-bling-tänk. Du vet så här, att, som att du...
Ja,
så här,
lite så. Jo, men det är också, det är ett sätt att förvandla någonting som skulle kunna bli lite shaky och lite, kanske liksom lite ångestframkallande till någonting som kanske kan bli en selling point.
Det är intressant. Det är den boken man möjligtvis skulle orka ta sig igenom. Förmodligen inte. Men Anna Wahlgren gick hädan, kanske man säger, va? Men hon plockade in i skylten nyligen, känd för att hon har då, för många saker, hon var väl en författare, men bland annat då, och ganska, nästan mest skrev hon en bok om barn, inte kanske uppfostran, men jo, lite barnuppfostran.
Jo, det var
men bland annat då, klassiskt väl hur man då ska få ett barn att somna, och bland annat är det väl liksom så här, stäng dörren och låt barnet skrika till det blir tyst.
Ja.
Och någonting som alla föräldrar har så jävla svårt att göra. För att det är, men så hennes grej är så här, gör det ett par gånger så behöver du inte göra det igen. Och då funkar det. Och man kan ju verkligen, jag har ingen åsikt om det där. Vissa tycker det då har tyckt att det liksom är tortyr av barn och så vidare. Medan andra tycker det funkar och så vidare. Men det är ju en sak. Det är alltid de där, den typen av böcker som släpps. Eller om barnet är så här, gör så här. Så jag skulle bara vilja läsa en bok där de beskriver hur man ska förklara saker för folk. Alltså just field doctor grejen. Jag antar att det finns just så här, hur förklarar du tandställning? Jo, säg att det du har i käften, säg det att barnet har i käften, är jävligt dyrt. Det kostar lika mycket som en Tesla, kan man säga. Jaha,
för barn.
Eller en iPad. Det är 10 iPads.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i TV och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen, och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Det är så roligt. Min franske vän var här, eller min belgiske vän. Det är alltid de som, de är verkligen, de är också höger stockkonservativa gamla män från Frankrike. De tycker det är helt otroligt det här med dem och dig. Att så ska det inte vara. Ja, en kvinna. Nej, nej. Jag älskar kvinna. En kvinnas kropp är en kvinnas kropp. En mans kropp är en mans kropp och så vidare. Men då i alla fall så berättade han att en av skolorna här i LA, jag vet inte vad den heter, men någon av de privatskolorna har varit mer av ett kreativt program för sina studenter. Inga läxor och så vidare. Jag har pratat med min dotter om detta och hon tycker naturligtvis det låter som en kanonskola. Jag har ingen aning om man någon skulle byta, eftersom hon tycker att den vanliga skolan inte är så jävla kul. Men då berättade, den kallas ju någonting nu, du vet, Wokewood eller någonting, istället för Hollywood någonting, den här skolan, och ja, folk garvar åt den. Men då har de då undervisning om amerikansk historia och pratar om diskrimineringen av afroamerikaner och så vidare, och att så sent som på 60-talet så fick då inte, kunde svarta människor fick inte gå på samma toalett som de vita människorna. Berätta då om detta för barnen, och jag har liksom inget problem med det. Jag tycker fan det är rimligt. Sen kan du liksom, frågan är vid vilken ålder man ska berätta det då. Och det är det här någonstans det här liksom mynnar ut i historien, anekdoten jag nu ska dra. Men i alla fall, då är det ett barn som går på toa, 6 år kanske, och står där inne en vit kille, och så kommer det en svart kille in, och så säger han: ursäkta, vi får inte gå på samma toaletter, du måste gå på en annan toalett. Det är en kille som har missuppfattat vad de egentligen har pratat om, givetvis. Ja. Den killen blev nu sparkad och fick sluta på skolan. Och det är ett jävla liv kring det.
Men sparkad? Du menar religiös?
Ja, religiös då, precis.
Ja, men den här killen är vadå, sex år gammal?
Ja, 6 år gammal. Men då föräldrar, då hade det nått de här, då, den här svarta killen hade då sagt det till sina föräldrar, och som hade föräldrarna kontaktat, du vet, rektorn, och den här killen helt... då åker ur skolan för detta.
Men kan det vara en råtta i pizzan? För det låter
Det hade varit värsta grejen att det är på det sättet.
Om jag hade varit läraren som hade då berättat om detta för sex, hade jag tänkt så här: når jag fram i det jag försöker kommunicera, eller finns det en risk att dessa små barn
kan... Ja, men ska man behöva känna den risken? Ska man behöva vara så jävla rädd?
Nej, jag menar inte rädd. Jag menar, det skulle kunna leda till en stund av självrannsakan. Okej, den här killen, det jag just sa under 2-3 lektioner, tolkade den här killen på det här sättet. Jag kanske inte är så jävla bra på det jag gör. Det skulle jag ju tänka då.
Ja, men absolut, men och så är det ju. Men det är också så här, den där jävla, då känner jag mig gammal och så konservativ. Jag känner, vad fan, är vi på väg någonstans? Men så här, vad i helvete? Så här, vad känner den där? Hur förklarar man då? Vad är fildoktoruttrycket till den 6-åriga vita killen som du måste börja på en annan skola?
Han kanske också måste börja på en annan skola. Så frågar hon, varför måste du byta skola för då? Nej, men de sa att jag var rasist. Och då det kanske en dålig start för honom på den nya skolan också. Han har ett rykte som föregår honom kanske. Eller så råkar han säga det för att han är 6 år gammal. Alla såna här historier när det handlar om så små barn, det känns som att det finns en risk för råttor i pizzan. Jag tror dig, men det känns någonting med det här som känns så, det är liksom, det är för sjukt nästan.
Ja, okej då, du får väl kolla i så, fortsätt faktagranska allt jag säger. Ja, men... njut istället av att du lever nära en människa som ändå kan berätta anekdoter och historier som håller.
Men håll med om att kanske, det kan finnas att det kan vara så att medieklimatet eller svenskarna i stort, eller mänskligheten kanske har blivit lite poddskadad i att man tror att allt, den perfekta berättarformen för allt är anekdotformen. Att det är det som gör att Dusan tar det här klivet i John McEnroe-historien.
Ja, men du vet, jag tänkte nu när du säger det. Jag kommer att en kompis till oss bodde i LA, en svensk tjej, kommer du ihåg där? Och gick på då något college. Jag tror det finns ett college i Santa Monica som alla, man kan gå, du vet, det är lätt att komma in där. De är verkligen så här big business, det är ingen prestigefull skola. Men det den gör är liksom ta bra betalt, och så kan folk från hela världen som vill bo i USA ett tag då bo i USA. Men det krävs liksom inga...
Allt man behöver göra är betala för sig, så kommer man in, så kan man säga jag pluggar i USA.
Ja, det är nog intagningsbero. Men kom du ihåg att hon sa till oss, berättade för oss, att hon pluggade pingis? Ja. Kommer du ihåg det?
Ja, jag har tänkt på det ibland. Och så har jag tänkt så här, jag måste fråga Filip, stämde det där? Och då pluggade pingis och så har det fallit bort. Men det var så, det var det hon gjorde.
Ja, men eller hur? Kommer du ihåg att hon berättade för oss att ja, men jag har en kurs pingis också.
Ja. Ja, jo,
oh, ja, men det var inte som att det var inte som att åh, det är gymnastik med massa grejer, utan var då pingis 5 poäng typ, ja. Liksom, då har man inte det systemet här. Det är otroligt. Fan vad bra. Men egentligen nu, det som hade kunnat, konsten att berätta en anekdot med tanke på hur mycket, ja men det borde vara en kurs med tanke på alla poddar, och då finns det något folk som vill säga att ja, det finns kurser som liknar det här. Ja, skitsamma.
Ja, det finns säkert det, men återigen på samma sätt som man vill paketera en podd med William Brynet och hans farsa Reine bilar genom en nationalpark på Island. Det är en podd, den paketeringen är tydlig och bra och annorlunda uppseendeväckande och loud.
Ja, den där skulle jag vilja sätta ner foten. Den turnén skulle jag vilja göra med dig när du och jag åker in. Du och jag åker ut i landet inför publik, stor publik, levererar anekdoter så för folk i realtid betygsätta anekdoterna på något sätt.
Ja, men en battle, anekdotbattle.
De kan också stoppa anekdoten, mitt i anekdoten. Om det är tillräckligt många människor som har tryckt på någon knapp. För det vill säga, krokna, jag hinner inte, jag säger Wokewood om skolan. Där...
Ja, men det finns ju ett gammalt amerikanskt program som heter Gong Show som har kommit fram och tillbaka massa gånger. Det hade premiär på 60-70-talet tror jag en gång. Och egentligen var det så här, folk kommer in och uppträder när någon jury eller vad det nu är, tröttnar och slår med gången. Det räcker, du höll för 45 sekunder, that's it. Men på så sätt skulle det finnas sådana mentometerknappar i publiken då, att liksom när 30% critical mass på något sätt tycker att nej, Wokewood hit och dit, jag orkar inte, du har tappat mig, då trycker man på knappen och då kommer en stor gång liksom klämtning och så rycker man.
Jag tror också att det skulle alla ståuppkomiker hata. Men utöver att det är värd, att för mycket värdelösa anekdoter berättas, det är ju en sak. Men jag tror också att de roliga anekdoterna, och det är liksom i svallvågorna av att dokumentärgenren har blivit så stor, alltså att det är så jävla mycket dokumentärer, så tror jag att liksom anekdoter kan vara stor underhållning. Problemet är, det är liksom så här, antar att man måste rensa på samma sätt, så att de sämsta ståuppkomikerna rensas bort, så måste väl tyvärr de sämsta,
inte säker på att de gör
nej,
det tyvärr.
Och jag menar, och detta ska inte, vi ska inte med, vi kan inte, alltså vi måste ju ge den här killen en chans. Ska han då, vad hette han sa du nu?
Dusan Umicevic.
Han, vet vad vi borde göra, om vi orkar. Vi borde ge honom chansen i nästa veckas podd att berätta en anekdot för oss, och visa att han sitter på bra anekdoter, eller hur? Ge honom upprättelse.
Ja, men precis. Antingen förvandla liksom McEnroe-anekdoten.
Det går
han
inte.
Får en ny chans.
Det går inte.
Nej, det går väl inte. Då måste han ljuga. Och det
alltså det måste ju ner på nivån, och sen pissade liksom McEnroe ner mig för han var så arg på mig. Jag stod där dyblöt.
Nej, men det går det inte. Finns någonting, ja, men det är någonting i både liksom, om man parallellen då mellan svenska nyheter och könsdysfori, liksom försöket att skämta om det som backfirar, för det känns som att man pissar på suicidala barn. Vad man än vill och vad man än har för avsikter, så går det inte att ta sig runt. Där vill man tro att humorn kan berätta allt. Det kanske inte, då måste man vara ännu mer briljant. På samma sätt så är anekdoten inte den bästa distributionsformen för all typ av storytelling, men man vill att det ska vara så också.
Vet du vad vi skulle kunna göra för tv-serier? Vi kommer aldrig få in den på Discovery. Nej. För att Discovery gör över Atlanten och sånt. Ja, men där i för sig, det är väl anekdot-tv antar jag. Måns Möller sitter och berättar någonting om något han har varit med om i sitt liv.
Ja, har du sett det?
Nej, men det är jättebra kanske. Jag har ingen aning.
Nej.
Det känns som man måste vara försiktigare nu när då Discovery och Kanal 5 vi jobbar på. Just att Discovery, alltså det är Discovery som har köpt Kanal 5. Så nu har vi liksom amerikaner som liksom ägare. Då känns det som att vi ska inte kritisera över Atlanten. Då känns det som att man kan ryka all världens värld.
Framförallt så tycker jag att man ska kritisera sånt framför allt man har sett, för det blir för tomt.
Ja, okej. Det där är håll inte. Det där kommer du inte undan.
Nej, men man har ju alltid bättre kritik om man vet vad man pratar om. Så enkelt. Det här könsdysforiinslaget såg jag. Därför kan jag prata om
det. Men man behöver inte se allt.
Över Atlanten har jag inte sett. Jag har inte sett Expeditionen på TV4. Men det vi kan konstatera är Kompani Svan. Det saknas inte program. Vi har pratat tidigare liksom om Renés brygga, och det är liksom hemma hos Benjamins eller vad det är. Här träffas folk och käkar. Det är en genre, och den blir bara större och större. Weekend hos Sias, det är samma sak. Och en annan genre är, här utsätter vi kändisar för liksom dåligt väder. Det är ju den andra genren, och där ingår ju Över Atlanten, Expeditionen, Himalaya, hit och dit.
Ja, och sen Maskerad TV då, med Masked Singer.
Ja, det finns också. Alltså,
jag menar, jo, men du har ju heller inte sett vartenda avsnitt av Masked Singer, ändå sågar du det. Så att det, man behöver inte se allt.
Nej.
Naturligtvis. Apropå, det finns ju också då att man inte har en bra anekdot. Men jag har noterat i helgen att jag följer då Måns Möller på Instagram. Och jag tycker att jag är inget dåligt egentligen att säga Måns Möller. Varje gång jag träffar någon jävla trevlig människa, dessutom det han gör för sin son då, som har autism, måste jag säga, det är helt impad av att liksom follow through han har på det där är otroligt.
Ja. Den här typen av introduktion av en person vet man leder fram till ett kommatecken, ett mellanslag och ordet men.
Jo, men han har ju kört nu hela det, då rymde ju en kungskobra från Skansen, vilket jag måste säga är en jävligt bra nyhetsstory. Alltså, om du vet när man jobbar på Aftonbladet så lärde vi oss att det finns ju mixen av liksom riktigt sorgliga historier eller liksom nyheter som betyder någonting. Men man vet ju att de där som är chefer där går igång något så inåt helvete när det är den här typen av bra.
Ja, men det är allt, när någonting är på fri fot, även om de inte ens har fötter. Jag kommer ihåg när det var en styckmördare som var på rymmen ifrån, det fanns ett mentalsjukhus i Sundsvall som heter Sidsjön, som var liksom legend, det var som ett begrepp i Sundsvall. Har du suttit på Sidsjön? Alla visste att det var ett mentalsjukhus. Ja, där finns en yxmördare. Han är på fri fot. Han kanske till och med har en yxa med sig. Det är någonting med saker som är på fri fot, som är och förblir lockande folk. Och den här giftiga ormen, det är klart,
ja,
men, det är mumma.
Ja, men du har ju berättat tusen gånger för mig när det var någon som rymde från mentalsjukhuset där i Sundsvall. Ja,
ja det var ju den personen, ja. Styckmördaren Anders Karlsson tror han heter. Ja.
Men då har Måns Möller hela helgen, han har sett liksom det roliga i det här, tycker han. Så han lag först upp någon bild på Instagram där står: sjukt, min kompis fotade den här i Rosendals trädgård nyss. Och han sa att det var en riktig kungskobra. Men då sa jag att nu får du skärpa dig. För sådana finns liksom inte att inte lösa på Djurgården i Sverige. Folk är inte kloka. Den lägger han ut. 107 kommentarer. Ha, ha, ha. Sen så märker jag att det där flyger. Så lägger han ut och senare en passbild där han har liksom photoshopat in en kungskobra. Om man nu använder ordet photoshop längre. Och bara så, idag, och då står det bara: idag var jag tog passfoto på Skansen.
Ja, jag fattar.
Det är svårt. Det är svårt att omfamna det.
Det
är ju inte bra.
Nej, men det är man behöver.
Det är ju som du brukar säga. Vet du vad det är? Det är faktiskt som du brukar säga. Det är ju bedrövligt.
Jo, men
det är ju det.
Jag tycker det är någonting med. Det är någonting med den här liksom stunden när man sitter och ler för sig själv, får en förflugen tanke, fram med tummarna och telefonen och så får man iväg någonting.
Jo, men när den ska fortsätta en hel helg med flera inlägg, jag vet, det är det.
Jag skrattade högt åt att det finns en fotbollsspelare i Sundsvall. Det här visste jag inte ens om då. Jag kommer ju från Sundsvall, inte så att jag hejar på GIF Sundsvall, men jag följer dem med visst intresse då. Nu är det då klart, de har åkt upp i Allsvenskan, eller de blir promoterade till Allsvenskan. Nu är det redan klart, innan säsongen är över, de åker ur så det sjunger om. Det är en skitsäsong då. Då finns det en spelare, en amerikan som de då har värvat då av någon anledning, som heter Forrest Lasso. Aldrig talas om honom. Snygg jävel förstås, ser väldigt amerikansk ut. Då är det tydligen så, apropå Instagram bara, att när det då är klart att giffarna efter någon förlust, med vad det nu vilka de möter, efter det här är det obönhörligt så. De kan inte komma ikapp, komma över strecket. De är ute ur Allsvenskan. 10 minuter efter det lägger Forrest Lasso ut på sitt Instagram ett best of från sin egen säsong, som ett sätt att säga, jag skötte mig, jag hade en kanonsäsong. Alltså, han sitter i omklädningsrummet,
ja,
och nu är han då avstängd, för de andra spelarna blir så vansinniga på
det. Men jag menar, det är ju inte, men jag menar, det är ju, och varför det är kul, det är ju inte när Måns Möller lägger ut.
Nej, den lilla räta linjen mellan dessa två då tilltag är att jag är lite benägen att förlåta människor på Instagram, för feelingen man får där är svårstoppbar. På samma sätt som att jag hamnar i onödiga Twitterbråk ibland, för kliet inträder hos Forrest Lasso. Han behöver liksom åtminstone positionera sig. Han kan inte låta bli det kliet. Måns Möller har ett kli som då springer ur humor.
Och jo, men han försöker ju inte vara rolig. Han har ju bara dålig självinsikt. Och hur kan det här se ut? Och det är det som
Forrest
är det coolt.
Nej, jag vet. Nej, men det är ju kliet vi pratar om. För det är en impuls som är svår att stå emot. Jag kan åtminstone känna igen mig i den. Jag säger inte att det här är bra på något.
Jo, men han gör det här, Måns Möller, så har han ju en hel bransch bakom sig som tycker att det här är otroligt kul.
Du menar att det ska kunna manifesteras på Sergels torg för Måns Möllers rätt?
Ja, men han skulle kunna få pris på den här jävla värdelösa ståuppgalan i Lund varje år.
Inte säkert på
när
det
folk står, folk som absolut inte förtjänar att få pris får pris. Okay. Då hade det här kunnat varit något så här.
Årets följetong, det är alltså Måns Möller och kungskobra.
Aj, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det där, men det är som det är, men den kungskobra som rymmer, det är, om jag skulle, du vet, om man nu skulle undervisa, kommer aldrig ske, men du har väl undervisat på något sätt. Det har du inte, i kvällstidningsjournalistik. Du har väl undervisat i någon slags, hur man, vad fan var det, kommunikation baserat på det du kan.
Under ett dygns tid som medietränare gjorde VJs på MTV i London. Jag flög sig in till London, undervisade dem i 2 timmar. Mitt enda råd var: ljug och överdriv mycket så det blir spännande. Och sen fick jag en lunch som bestod av sushi, som var en av de första gångerna jag åt det. Och sen flög jag hem till Sverige igen. Så det är min enda insats.
Men då skulle jag ändå vilja påstå att Det där är liksom en perfekt kvällstidningshistoria. Det blir... Ja, det var i och för sig han som bets som en krokodil. Jo, men det var en bra story.
Men båda är Skansen. Man ska inte utesluta att det här bara är spin. Alltså, det är ju kanonreklam för Skansen.
Är det?
Jag svär.
Det är det ju inte.
Ja. Alltså så här, jo, man kan låtsas att man är rädd för den här ormen och att man tänker, åh gud, vad ska hända? Men det finns...
Alltså, kan vi inte öppna akvariet först när man hittar?
Nej, men det, de kan pausa och så kommer ju liksom...
Förlora i miljoner varje dag.
Nej, det är väl lågsäsong nu så det sjunger om det dessutom. Så att man kan få så här, hade den rymt under högsäsong? Nej, den rymmer nu för att det är en lall i besökande. De kan kosta på sig att stänga ner ett par veckor, väcka massa uppmärksamhet, få massa PR och öka efterfrågan. Så nu har vi hittat ormen, den är tillbaka i buren. Kom och se den. Vi har ett erbjudande, ta med dina föräldrar så får du 25%. Whatever. Det där kommer att gynna Skansen.
Kanske det. Men det är i alla fall, när man ser de där historierna som är så här, det där, för han som blev biten av en krokodil då, under någon så här gubbfest på Skansen. Den tog ju slut där egentligen. Det här att det är en jakt. Jag minns när man var yngre så det är ju liksom oftast associerat med väldigt tragiska händelser. Men vi kan ju tänka då när han heter Johan Ursut, som väl var en jävla...
Om jag har berättat för dig många gånger om styckmördaren Anders Karlsson, så har du berättat för mig många gånger om Johan
Ursut. Ja, men så är det. Han liksom tog sig ut på något sätt ur fängelset via något liksom litet hål som han hade grävt. Liksom. Ja. Och så hittades han på en mack i Arboga när han köpte köttbullar sen. Men de här, man kommer ihåg så jävulst.
Fan, vad deppigt. Han tog liksom, han gick inte in på teatergrillen eller Frippes och tog en starkölslunch, utan det var liksom köttbullar och rödbetssallad.
En tryffelpizza på Brillo. Nej, men han bara, det kunde han väl inte göra. Men
Johan Ursut togs precis när tryffelpizzan bars in av Anders, liksom en visslande Anders Timell.
Ja, men jag kommer ihåg det ändå dagarna där de här jagades, och det var väl även Stureplansmorden och sådär. Det var så jävla spännande. Men det var så allvarligt. Det här är en annan typ av historia då. Som är ändå mer kvällstidning i sitt DNA. Att jaga en kungskobra på Djurgården. Drömmen är väl nu för folk att den hittas i, du vet, det är väl Bonnier som äger varenda jävla villa där ute. Eller du vet, den här Manillaskolan, Sveriges mest exklusiva privatskola.
Ja, kungabarn och sånt där går där, ja, precis.
Men det är drömmen, är ju att kungskobran hittas där. På Sveriges mest... Bara,
kungabarn, vet Estelle eller vad de heter?
Bara 5 meter från klassrummet där ett av kungabarnen går. Det är liksom slutet på den här historien.
Ja, nej, eller något litet uppehållsrum där de små barnen ligger och vilar, sover liksom middag och tar liksom en nap. Där slingrar sig kobran in mellan kungar.
Då går man i mål. Det är en perfekt målgång för den typen.
Det är en historia inte ens Dusan kan slarva bort.
Så är det. Och med de orden så måste jag klappa ihop här. Precis som förra veckan. Det är, jag måste köra barn till skolan. Vare sig du vill eller inte. Men jag tycker vi har haft en trevlig stund. Och Jag tycker att Dusan ska berätta en bra. Vi ska ge, om man nu ska kritisera honom, även om, eller kritisera honom, du är också väldigt förstående i det här.
Jag är väldigt förstående, förlåtande kring det. För jag har varit där själv, så jag vill inte kasta skit.
Jag vet inte om Dusan vill detta, men jag hoppas att han skulle då, han berättar en anekdot för oss i podden.
Ur sitt långa liv.
Vi kan knappast ha hört den innan. Men vill han detta, så finns det här forumet för honom där han berättar en anekdot.
Om Dusan lyssnar eller någon som känner honom vill då på något sätt sätta det här samman, och att vi nästa vecka kan få en 5+ anekdot av honom, hör av er till podcast@podff.com. Ni kan höra av er om vad ni vill. Den stora frågan är nu, slutar vi med live-versionen från Johannes Hovs i stadion nyårskonserten 85? Eller
det mycket märkliga året 1985.
Det mycket märkliga året 85. Som, ja, precis. Jag tycker det är det vi gör. Det är den vi slutar med. Vi älskar att
ta hand om
varje vecka. Ta hand om er, vi hörs igen en vecka.
Puss.
Mycket märkligt året 85.
alltid fullast på krogarna och aldrig så ensam som när morgonen kom. Sjöng om passionen och lömska demoner, men vill du skrämma natt efter natt? Du gick till din älskling med blåa demoner. Du visste aldrig hur du skulle ta hennes skratt. För dig fanns aldrig något mellanting. Dina läppar lika spända som din vixering. När du levde av dikt och tog av demoner och dränkte din oro i drömmar och råd.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.